Vilken kväll vi har. Va? Vilken kväll vi har. Det är helt underbart. Yes.
I just want to, for the people that don't speak Swedish, the words of the last song. It said that Jesus is here right now, here with power to save you, to heal you, and to set you free. That Jesus is here right now.
That's good. Det är underbart att ha det här, Cynthia. Det är härligt. Jag hade en underbar hjälp förra veckan också av Gabriel här. Och det är underbart med människor som är språkbegåvade, verkligen. Så tack för hjälpen. Vi ska tala om omvändelse och lärjungaskap idag.
We're going to talk about conversion and being a disciple today.
Och du som har lite gott minne minns att på tisdag kommer vi att studera i bibelstudiet om lärjungaskap.
If you remember, Pastor Hasse said that on Tuesday in Bible study we're going to speak about being a disciple. Or discipleship.
Ja.
Discipleship.
Vi går inte ner på djupet ikväll, men vi går lite djupare på tisdag kväll. Men vi kommer att beröra ämnet idag.
We're not going to get too deep tonight, but we're going to go much deeper on Tuesday night. But we're just going to touch on the subject tonight.
Vi läser i Matteus evangelium 28 kapitlet och 18 versen.
Matthew 28:18. Matthew 28:18.
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut.
Jesus came and spoke unto them, saying: all power is given unto me in heaven and in earth. Go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I've commanded you, and I am with you even to the end of the world.
Vi kommer rakt in i sammanhanget där Jesus har sitt avskedstal till sina lärjungar.
We're coming right into this passage of scripture where Jesus is giving his farewell to the disciples.
Han är ungefär 33 år gammal vid det här tillfället.
He's about 33 years old at this time.
Vi vet ganska mycket genom evangelierna vad som har hänt de senaste tre åren eller sista tre åren i Jesu liv.
We know quite a lot from the gospels about what has happened in Jesus' life the last three years.
Vi vet en hel del om hans födelse, inte så mycket om hans uppväxt och perioden fram till det att han var fyllde 30 år.
We know a lot about his birth, the time around his birth, but we don't know so much about the time when he was growing up till he was 30 years old.
Men det som står om Jesus, det är att han är Guds enfödde son.
But what it does say about Jesus is that he is the God's only begotten son.
Att Gud bestämde att ge det dyrbaraste han hade till världen för vår skull.
That God chose to give the most precious thing he had to the world for our sake.
Och när Jesus kom så hade han en uppgift och det var att predika Guds rike för människor.
When Jesus came he had one assignment and that was to preach the kingdom of God for people.
Och när han förmedlade Guds riket så förmedlade han inte bara i ord utan också i kraft och gärningar.
And when he gave this message of the kingdom of God, he didn't only do it in words, but also in action and in power.
Och det han gjorde för att fullborda sin uppgift var att spikas upp på ett kors för din och min skull.
And what he did to complete this mission was to be nailed to a cross for yours and for my sake.
När han gjorde det så tog han din och min synd upp på sig. Allt sammans, hela syndaregistret tog han på sig.
When he did that, he took our sin on himself, yours and mine, all sin.
Inte bara svenskarnas synd, utan alla människors synd, även amerikanernas.
He didn't just take the Swedish people's sin. No, he took all the people's sin, even the American sin, all of them.
Alla människor för alla tider. Så när Jesus sa det är fullbordat, så var det finalen för hans verk här på jorden.
All people throughout all time, from all nations, all human beings, he took all the sin. And when he said on the cross, it is finished, it was the final moment in his work here on earth.
Alternativet var att du och jag skulle få gå i döden, var och en av oss.
The alternative is that you or I would have to die and pay for our own sin with death.
Och då tänker du, ja men vi ska alla dö, så att ja, det var väl ingen större nytta då.
And maybe you're thinking that, yeah, but we're all going to die anyway, so that wasn't, what was that about?
Men det Jesus gjorde, det var att han öppnade en väg in i evigheten i himmelen när du och jag passerar över gränsen in i döden.
But what Jesus did is that he opened up the possibility for you and I that when we die to come into heaven in eternity.
Och alternativet till det är att stå utan en himmel i en evighet.
The alternative to that is to go into eternity but not to heaven.
Det Jesus gjorde då, det var att han dog för vår skull, men efter 3 dagar så uppstod han igen och blev levande.
What Jesus did is that yes, he died for our sins on the cross and he was buried, but then he rose again on the 3rd day.
Vilken grej att Jesus inte bara dog, utan döden kunde inte behålla honom, utan han uppstod igen och han lever idag.
That was a really big thing, that not only did Jesus die, but he came to life. He rose again. Death could not hold him. Death had no power over him. And he lives today.
Amen. Och det Jesus säger här, det är så viktigt. Jag har fått all makt i himmelen och på jorden.
And Jesus says here in Matthew 28 that all power was given to me. Jesus speaking. Jesus said, I have all power in heaven and on earth.
Det är så skönt när det är så där allt eller inget, eller hur? Nästan allt hade ju inte varit lika kul.
It's good when people say things like all or nothing, because if he had said almost all, that wouldn't have been as nice, but he says all.
Men han säger all. Himmelen och på jorden. All makt.
All power, all of it, on heaven and on earth.
Det är omkring honom vi är församlade här ikväll.
It's around him that we are gathered here tonight.
Det är honom vi predikar om ikväll. Det är inte någon lilleputte vem som helst. Det är kungars kung.
Amen. He is the one that we're praising tonight. It's not just anybody or just some little king. No, it's the Amen. King of kings.
Och så säger han allt det här, ni ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och så säger han så här till slut, och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.
He says here, I am with you always, even to the end of the world.
Och inte heller där finns det något nästan alla dagar, utan alla dagar.
And he didn't say, I'll be with you almost all the time or nearly all the days. No, he said, I'll be with you always, all the days until the end of the world.
Vi är kompis med kungars kung. Han är vår bästa vän. Halleluja.
We are friends with the King of Kings. He is our best friend.
Amen. Halleluja. Kan vi ha det bättre?
Could we have it any better than that?
Försök komma på någonting som slår det.
Try to think of something that's better than that.
Finns ingenting.
There's nothing.
Då ska vi titta på evangeliets kraft.
We're going to look at the power of the gospel.
Jesus säger själv så här i Johannes 14 att han är enda vägen till Fadern.
Jesus says in John 14 that he is the only way to the Father.
Det finns massor med människor idag som säger att det finns olika vägar till Gud.
There's a lot of people today that say that there's different ways to get to God.
Och det är som om det är en hype ibland, alltså uppförstorat, och alla ska tala samma sak och säga samma grej. Och det här börjar bli en hype att välj vilken väg du vill, men du kommer ändå till Gud.
This is starting to become sort of a popular message in the culture that really doesn't matter which road you pick, just choose that road and you'll get to God.
Men så är det inte. Bibeln säger att det finns bara en väg till Gud, och det är genom Jesus Kristus, den enda vägen.
But that's not right, because that's not what the Bible says. The Bible says there's only one way to the Father, and that's through Jesus Christ.
Apostlagärningarna 4 och 11, 11 och 12 ska vi läsa.
Acts 4:11.
Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta.
This is the stone which was rejected by the builders, which has become the chief cornerstone. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.
Gud kräver inte gärningar av dig, alltså saker som du ska göra för att du ska kunna bli frälst.
God does not demand or require any good works of you, meaning things that you should do in order that you should be saved.
Gud kräver inte ett perfekt liv av dig.
God does not demand a perfect life from you.
För i så fall är vi allesammans chanslösa.
Because in that case there's not one person here that has a chance.
Gamla testamentet byggde på precis det här, att det var gärningar som gjorde att man kunde komma någon vart. Men Nya testamentet, där uppfylls allt i Jesus Kristus.
The Old Testament was built on that, that people had to do things to become acceptable to God, but the New Testament, the New Covenant, all of that is fulfilled in Jesus Christ.
Och Nya Testamentet är det bara översvämmat av Guds nåd mot oss genom Jesus Kristus.
The New Testament is just overflowing with God's grace and mercy to us.
Halleluja. Romarbrevet 10 och 8 ska vi läsa.
Romans 10:8.
Vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, så ska du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig, och med munnen bekänner man och blir frälst.
But what does it say? The word is near, that the word is near you in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.
Det börjar alltså här inne i hjärtetrakten, i vårt innersta. För varje människa är skapad med en längtan efter att få kontakt med Gud. Varenda en av oss är det.
Everything starts in our heart, a longing inside of the deepest parts of our heart, because every single person is created with a longing for the creator.
Och när ditt och mitt hjärta, vi bestämmer oss för att vi ska tro på Jesus som vår frälsare, så börjar ett gott verk här inne.
So when you and I in our heart decide to believe, it then begins in our heart this good work.
När din och min mun uttalar att Jesus är Herre i mitt liv, så står det att du och jag blir frälsta.
When with your mouth you then confess and say Jesus is Lord, the Bible says that then you are saved.
Det är så enkelt. Det är så barnsligt enkelt att bli frälst, men det är det absolut största steget för dig och mig att ta i livet.
It's very, very simple. It's very easy, almost childlike easy to be saved, but it's the biggest step that you or I could take.
För många frågar så här, men är det inte grejer som jag ska göra? Ska jag inte skänka pengar och grejer? Är det inte massa en lista som jag kan följa, som jag kan checka av att nu har jag gjort det och gjort det och gjort det. Nu har jag blivit frälst.
But a lot of people think, but don't I have to do something? Don't I have to like give money to the church and then go out and help this person? I need a list of what I'm supposed to do. Check, 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 check. Okay, now I can be saved.
Men när du och jag bekänner honom som Herre, så förlåter han oss all synd i ett svep. Puts väck.
No, but when we confess Jesus as Lord and as our Savior, all the sin is washed away. He takes it all away at that moment.
Du är fullständigt ren.
You are completely clean.
Det finns en som hela tiden viskar i ditt öra och i mitt öra att du duger inte till. Och det är inte grannen i grannhuset, utan det är Satan som pratar in i ditt och mitt liv att vi inte duger, vi räcker inte till. Men han är en lögnare.
Satan is always there to whisper in your ear to tell you, no, you're not good enough. No, you haven't done enough. No, no. But he's a liar.
Varje dag så frestas vi att synda på olika sätt och vis.
Every day we're tempted to sin in different ways.
Det som är så underbart med det Jesus har gjort för oss, det är att hans blod är en renande process i vårt liv hela tiden.
What is amazing about this is that what Jesus has done is that his blood is like a purifying process in our life, constant purifying.
Så nu jag får bekänna, jag är absolut inte perfekt, Herre. Jag gör massor med fel. Jag begår dumheter, men Herre, tack för att du älskar mig och jag ber dig, håll mig ren.
So we can pray and say, Lord, I confess I am a sinner and I mess up and I don't do what I'm supposed to do. But thank you, Lord, for your mercy. And thank you, Lord, that your blood continues to cleanse me.
Det också frälsningen innebär för en människa. För vi frågar ju efter, ska jag inte göra en massa saker? Jo, vi ska göra en sak. Vi ska vända om.
What is salvation about? People ask, well, am I not supposed to do something? Yes, you're supposed to do one thing, and that is turn around.
Och det är inte att bara vända sig bort ifrån synden, utan det är att vända sig mot Jesus.
It's not just to turn your back on sin, it's also that you're turning towards Jesus.
Och en del frågar så här, men är det synd att göra det? Är det synd att göra det? Är det synd att göra det? Och så vill man ha också igen en lista på vad som är fel att göra och vad som är rätt att göra.
But people still ask, is it a sin to do this? Is it a sin to do that? And people still want to have a list of, oh, here's the good things to do, here's the bad things you shouldn't do.
Jag tror att det är en fara att hela tiden söka hur nära gränsen för vad som är lovligt kan komma. Då tror jag att vi har fel fokus. Vårt fokus ska vara hur nära Jesus kan komma med mitt liv.
You have the wrong focus if you're constantly looking for the boundary line. How close can I get to the edge without crossing over, without sinning? That's the wrong focus. The focus should be how close can I get to Jesus?
För omvändelse handlar om att vända om ifrån synden, men också att vända om ifrån det som är centrerat runt mig själv, mitt ego.
Because conversion is not just about being converted to turn away from the world and turn away from sin. It's also to turn away from putting myself in the center of everything, putting my own selfishness.
Och så sätter jag Jesus i centrum.
As I put Jesus in the center instead.
Vad händer då? Jo, mitt sätt att tänka förändras.
What happens then? The way that I think is changed.
Och mitt sätt att tala förändras.
The way that I speak is changed.
Mitt sätt att göra saker förändras.
The way that I do things is changed.
Men det börjar inte tvärtom med att mina saker jag gör förändras och sen förändras tanken. Utan det börjar med tanken.
But it doesn't start the other way around. It's not that you talk differently and act differently and speak differently and then changes your mind. No, it starts in your mind that your mind is changed and then the action follows.
Det är så viktigt att lära sig att vara frälst, att vara kristen, det är att följa Jesus.
It's so important to understand that to be saved, to be a Christian, means to follow Jesus.
Har du tänkt på det att Jesus, när han kallade sina lärjungar, han försökte inte övertyga dem att han var bäst. Det var inte det han gjorde.
When Jesus called the disciples, he didn't try to win them over or to tell them that, yeah, I'm the best. That's not what he did.
Utan han sa, kom och följ mig så ska jag göra dig till någonting du inte är idag.
He said, no, just come and follow me and I will make you into something that you are not today.
Och det utmanade de här pojkarna så att de släppte allt de hade och bara följde honom.
And that really challenged them because they just dropped everything and followed him.
Dopet är ju en sån här sak som är ett tydligt tecken på att följa Jesus.
Baptism is one of those things that is a clear sign of that I'm following Jesus.
För vad innebär det att gå ner i en bassäng och bli nedsänkt i vatten? Innebär det att jag blir renad kroppsligt? Nej, det gör det inte.
But what does that mean that I go in down in the water and I go under the water and come up? What does that mean? I get clean physically on my body?
Nej, men det finns en fantastisk symbolik i det här. Och Bibeln är full med symbolik som vi behöver förstå för att kunna ta till oss de här sakerna när vi följer Jesus.
No, it is a fantastic symbolic thing, baptism. And the Bible is full of symbolic pictures that we have to understand as we follow Jesus.
För när vi blir frälsta så dör vår gamla människa bort. Mitt gamla jag dör bort.
Because when we get saved, our old man dies.
Och dopet, det symboliserar en begravningsakt. Min gamla människa begravs och jag uppstår till ett nytt liv i Kristus Jesus.
And the baptism, it symbolizes that the old me has been buried. It's dead and we're burying it. And the new me is coming up.
Alltså rent symboliskt är det här fantastiskt. Och rent själsligt är det en lyckovinst att få lämna det gamla och gå därifrån fri.
Amen.
Det var inte lätt.
Yeah, I think he means that symbolically it's fantastic, but even spiritually to be able to leave the old man, to be able to put it down to rest and to be able to start the new life.
Och dopet är väsentligt eftersom det är en av delarna att följa Jesus.
Baptism is important. It's crucial because it is a part of following Jesus.
Det var det vi läste i början här. Gå ut och gör folk till lärjungar. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Det står så.
That's what we read in the first passage. It said, go out into the world and make disciples of all people and baptize them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit.
Vi är inte kallade till att vara ett religiöst sällskap.
We're not called to just be like a religious club.
Vi är kallade till att vara Jesu lärjungar.
We are called to be disciples of Christ.
Och det är en sån skillnad. Det är ingen religiös klubb vi deltar i och aktiva i. Utan det är ett efterföljande av Jesus Kristus.
And there's a big difference. This is not just a religious club where we have certain activities and meetings. No, we are followers and disciples of Christ.
Och det leder till att varje sak som vi läser i Bibeln, som vi läser och förstår, det här är ju spännande. Det är till för att påverka mitt liv.
And what happens is that everything you read in the Bible, you say, wow, this is exciting. This is for me. This affects my life personally.
Så när du läser Bibeln, låt det du läser få bli en del av ditt liv och bli påträngande i ditt liv. Därför Bibeln vill lära dig och undervisa dig om den väg som du ska vandra.
Påträngande.
Tränga sig på.
Okay. Okay. When you read the Bible, you let the word of God get into you like this. Let the Bible really come in. Let it touch you. Let it speak to you. Let it become a part of you.
Det är bra. Vi har så bra svenska ord som inte går att översätta. Och jag kan inte, jag vet inte när jag hittar något sånt.
Vem som hittar på synonym till påträngande,
ja.
45 kronor av mig.
Är du frälst idag?
Are you saved today?
Om du inte är frälst, om du inte har sagt ja till Jesus i ditt liv, så ska du göra det.
If you are not saved, if you haven't said yes to Jesus in your life, then you should do that.
Och det är inte för att jag säger det, utan därför att du behöver det.
Not because Pastor Hasse is saying it, no, because you need that.
Kanske har du gått och funderat länge på det här. Kanske har du brottats med tanken. Bestäm dig i ditt hjärta och bekänn över dina läppar. Jesus, jag bekänner dig som Herre i mitt liv.
Maybe you've walked around and thought about it and you've been sort of letting it go around in your mind and thinking about it. No, decide now, today, and confess with your mouth that Jesus is Lord.
Du som är frälst, har du börjat följa Jesus?
You that are saved, have you actually started to follow Jesus?
Därför idag är det inte självklart. På Bibelns tid var det självklart, men det är inte självklart idag.
Today it's not obvious and automatic as it was in the Bible.
Det går så bra att vara med i en församling och en gemenskap och känna att det är gott, men faktiskt utan att följa Jesus.
Sometimes people are just involved or members of a church and go there, but they're not really following Jesus.
Jag vill utmana dig att ta det steget och säga, Herre, jag vänder mig om ifrån mitt eget. Mitt ego som jag har, och jag vänder mig mot dig därför jag vill lära känna dig och bli som du.
I challenge you to follow Jesus, meaning that you say, Lord, I turn away from my own selfishness and I turn towards you. I want to get to know you, Lord Jesus, and I want to follow you.
Amen.